Hur många av er här inne har blivit välsignade under den här helgen som vi har haft? Underbart. Hur många har blivit upplyfta? Nej, inte lika många, några stycken i alla fall. Fantastiskt. Jag tycker vi har haft en underbart härlig tid tillsammans. Och verkligen en höjdpunkt på året har det känts som. Det här budskapet som Gud har lagt på mitt hjärta ikväll är någonting som är oerhört viktigt. Och jag måste erkänna att det är med en viss fruktan och bävan som jag står i talarstolen idag. På grund av det som Gud har lagt på mitt hjärta att tala om ikväll. Så jag skulle vilja vara så frimodig att jag ber att de som har möjlighet skulle vilja knäböja med mig. Innan det att vi går in på vårt budskap. Kära himmelske far. Vi vill prisa och vi vill tacka dig för att du har talat till oss under den här helgen. Tack att du har utmanat oss. Tack att du har inspirerat oss. Och att du har upplyft oss. Herre, du vet idag det budskap som du har lagt på mitt hjärta. Jag ber Herre att du ska ge mig de ord som du vet att var och en av oss här inne behöver. Jag ber att dina ord ska få lysa fram. Jag ber att vi ska kunna bli utmanade i vår tro men ändå inte förkrossade. Herre, inspirera oss. Hjälp oss att förstå djupare vad Bibelns budskap verkligen handlar om. Herre, jag ber att din ande ska vara här. Att du ska tala till oss. Ge oss öppna hjärtan som vi har sjungit här i sången. Och hjälp oss att få en klarare bild av din vilja för våra liv. Jag lämnar allt det här nu i dina händer. Och jag litar på Herre att du kommer att höra den här bönen. För jag ber den i Jesu namn. Amen. Om ni skulle sammanfatta gamla och nya testamentets budskap i en enda mening. Om ni skulle ta hela det budskapet som finns i Bibeln och så skulle ni sammanfatta det och göra det till en enda mening. Vad skulle ni säga då? Jag vill ha lite respons här. Så ni, Kristus vår rättfärdighet, underbart. Okej, okay. Är det en andra? Sa du? Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen, fantastiskt. Något annat förslag?
Ordet.
Ja.
Gud är kärlek.
Gud är kärlek. Jättebra. Något mer förslag?
Människans vandring genom tiden fram till det sista.
Aha.
Alltså till det nya livet.
Människans vandring. Det låter jättebra. Jag skulle nog vilja föreslå att vi skulle kunna ha nästan lika många svar som vi har människor här ikväll. Men jag är glad att jag idag inte behöver ge er min åsikt om det. För det skulle bara vara en av många andra här. Och jag vill inte säga att de här svaren som har getts på något sätt inte stämmer. Det är mycket bra svar. Men det träffar inte precis på det budskap som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Och jag skulle vilja att vi slår upp till Matteus evangeliet kapitel 7 för att få Jesus åsikt om den här frågan. Om Jesus skulle sammanfatta hela Bibeln i en enda mening, vad skulle det vara? Låt oss slå upp till Matteus evangeliet kapitel 7. Matteus evangeliet kapitel 7. Och vi ska läsa vers 12. Där står det så här: därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta, säger Jesus, är lagen och profeterna. Vad tror ni det innebär när Jesus säger detta är lagen och profeterna? Jag tror han menar att det här är sammanfattningen utav allt vad lagen och profeterna handlar om. Skulle ni vara bekväma med det? På ett annat ställe så säger Jesus att ni ska älska er nästa som er själv. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Samma tanke där. Paulus hade precis samma åsikt. Om vi går åt höger i våra biblar, förbi apostlagärningarna och evangelierna, så kommer vi till Romarbrevet. Efter Romarbrevet kommer Korinterbrevet och vi ska till Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 5. Galaterbrevet kapitel 5. Och vi ska läsa vers 14. Paulus, som var nådens apostel, han säger så här: ty hela lagen är uppfylld i detta enda bud, ord: du ska älska din nästa som dig själv. Så både Jesus och Paulus var av samma övertygelse att summeringen av hela gamla testamentet och nya testamentet för den delen är att älska sin nästa som sig själv, att göra mot andra så som du själv skulle vilja bli behandlad. Vad det innebär är helt enkelt att, ja, vi kallar det för den gyllene regeln, eller hur? Att våra skyldigheter mot andra definieras av vad vi tycker att deras skyldigheter är mot oss. Försök att sätta dig in i andra personers situationer. Lev dig in i deras känslor. Deras svårigheter och besvikelser. Ta del av deras glädjeämnen. Och deras sorger. Du kan identifiera dig med dem och behandla dem sedan precis så som du skulle önska att de behandlade dig ifall ni bytte plats. Det formuleras på lite olika sätt. Men när vi tänker på den gyllene regeln så är det någonting som är ganska populärt i vårt samhälle. När man tänker på gyllene regeln så kanske man har en liten ytlig förståelse för vad den gyllene regeln verkligen innebär. Den gyllene regeln är en sån där sak som man gör en fin tavla med, som man ramar in och hänger upp på toalettdörren. Någonting fint och harmlöst och ofarligt, någonting som är så vackert och fint. Trevligt. Och man säger att den gyllene regeln, det innebär helt enkelt att man låter den andra personen sitta i framsätet när man ska köra bil. Eftersom det skulle vara trevligt om någon tillät dig att sitta i framsätet, eller hur? Så nu har vi summeringen och sammanfattningen av hela Bibeln är att tillåta andra att sitta i framsätet. Man säger att den gyllene regeln, den innebär att bjuda på kakor när någon kommer hem och besöker dig. Allt eftersom så är det ju väldigt trevligt att någon bjuder en på kakor när man kommer hem till dem, eller hur? Så nu är sammanfattningen av hela Bibeln att bjuda på kakor. Eller skicka julkort, visst är det trevligt att få julkort. Och därför borde vi göra samma sak mot andra. Så nu är summeringen av hela gamla och nya testamentet att skicka julkort. Var en trevlig person. Var artig. Öppna dörren för en annan person när de kommer in. Men vet ni, om det här är sammanfattningen och summeringen av hela Bibelns budskap, då tycker jag det finns en slående likhet mellan Bibeln och Oprah Winfrey Show. Eller på något sätt så känner jag mig inte helt bekväm med det. Jag vet inte om ni har tittat på det överhuvudtaget, men Det känns som att det är någonting som saknas. Om det här är summeringen utav hela Bibeln. Är det verkligen det? Huvudsumman av allt som de har sagt. Missförstå mig inte. Jag menar inte att vi ska vara oartiga och otrevliga mot varandra. Inte på något sätt. Det är jättebra. Det är en delvis uppfyllelse utav den här gyllene regeln. Men om vi ska säga att det är den fullständiga uppfyllelsen av den gyllene regeln, då har jag problem med det. Jag tror att det finns en djupare aspekt av den gyllene regeln. Och jag skulle vilja läsa den för er ikväll. Det är från en liten bok som heter Men han säger på svenska. Någon som vet, har sett den boken, det är Ellen White som har skrivit den. Det är hennes inspirerade kommentar på Bergspredikan. Fantastisk bok. Och om ni läser den så kommer er förståelse för Bergspredikan garanterat att öka. Väldigt praktiskt. Där skriver hon så här i alla fall. Den gyllene regeln har en ännu djupare aspekt. Skulle ni vilja veta vad det var? Och om det är så att den gyllene regeln är summeringen av hela Bibelns budskap och det finns en djupare aspekt i den, då vill jag veta vad det betyder. Jag vill veta vad det innebär. Låt oss läsa vidare. Hon säger, den gyllene regeln har en ännu djupare aspekt. Ingen som fått del av Guds nåd i någon av dess rika former kan låta bli att också dela med sig åt dem som är utan. Han skulle ju inte själv vilja vara utan den, det han har fått. Sen säger hon, allt vad du har lärt känna om Guds kärlek och fått ta emot av hans nåds rikedomar ger dig skyldighet att dela med dig åt dem som fått mindre än du. Wow. Jag vet inte om ni hängde med på det. Låt mig förtydliga det. Vet ni, vi prisar Gud för att han har räddat oss. Amen. Vi gläds i vårt hopp, i vår salighet att han har förlåtit oss våra synder. Han har renat oss. Han har gett oss ett nytt liv. Han har gett oss ett hopp om evigt liv. Vi kan ha större glädje och lycka och frid. Det är fantastiskt. Men jag är rädd att vi som församling inte riktigt förstår hur förlorade personer är. Jag skulle vilja att vi slår upp till några texter i Bibeln som många gånger hoppas över, som man inte läser speciellt ofta. Det är Jesus själv som säger det här, men vi ska läsa i Matteus evangeliet kapitel 8. Jag tror att vi behöver få en klarare förståelse för vad som verkligen står på spel. För att vi ska kunna uppskatta den gyllene regeln. Matteus evangeliet kapitel 8 och vers 12. Vi ska gå igenom några texter här. Det står i vers 12, Matteus 8. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder. Ja, Jonathan, det här är en metafor, eller hur? Det är ingenting som kommer att hända. Jesus, var han en nådefylld predikant? Skulle ni säga det? Han visste vad det innebar att tala om nåd, om kärlek. Helt klart. Ändå så är det Jesus som talar i den här texten. Han beskriver en sinnestillstånd hos de personer som går förlorade. Att de gråter och de skär tänder. De inser att de har förlorat evigheten och de kunde ha fått den. Den låg inom räckhåll för dem. Men de har försummat det för världslig njutning eller vad det än kan vara. En fruktansvärd känsla. Titta i Matteus 13, vers 42. Här använder Jesus samma ord. Matteus 13 och vers 32. Förlåt. Vers 42. Det står att de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Inser vi att det här är en verklighet? Det är inte så att Gud är orättvist och att han har på något sätt godtyckligt sagt att nej, du får inte komma in till himlen och det här är ett godtyckligt straff. Nej. Vet ni, Jesus har tagit straffet för varenda person. Men de personer som förkastar det och säger nej, Jesus, jag vill inte att du ska ha tagit mitt straff. Då kommer de själva i så fall att få bära det. Genom sina val så väljer de en väg som gör att de inte kan vara lyckliga i himlen. Men trots det så beskrivs det som att de går igenom en plåga, en smärta, en fruktansvärd sak. Tänk er, de inser att det är för sent och det är omöjligt att göra någonting åt det. Jag vill titta på en till text i Matteus 25. Matteus 25 och vers 30. Det står, kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ibland så tror jag att vi som adventister missförstår förståelsen av vad vi egentligen vi tror på om de ogudaktigas straff. Ibland så hör man det sägas att vi tror inte på ett helvete, vi tror inte på något straff. Men det är inte sant enligt Bibeln. Det är sant att det inte kommer att vara något evigt. Helt klart. Gud kommer inte att tortera en människa i all oändlighet. Men det kommer att vara hemskt ändå. Det kommer att vara någonting förtvivlat för de personer som har valt att inte följa Kristus. Det är en verklighet. Men låt oss nu vända på situationen. Nu är det inte längre du som är adventisten. Nu är det inte längre du som åtnjuter den här fantastiska frälsningsvissheten. Nu är det din granne, din arbetskollega, din skolkamrat som känner till Bibelns budskap och gläder sig i det. Och du är fast i mörkret. Du är fast i vad den kan vara för vidskeplighet. Om det är katolicism eller om det är agnosticism eller ateism. Vad den kan vara. Vad skulle du vilja att din granne gjorde? Den fråga som är så elementär att vi... Det krävs inte ett svar på den. Om det var din granne, din vän som visste om det här som du vet om. Och du var den person som inte kände till det. Vad skulle du vilja att den grannen gjorde mot dig? Förstås, berätta om det. Eller hur? Du skulle vilja att din granne levde efter den gyllene regeln. Vi använder ibland ord för att beskriva det här som vittnande eller evangelisation. Vi talar om utåtriktad verksamhet. Och det är det vi talar om i sabbatskolan också. Men inser vi att det här är den djupare aspekten av den gyllene regeln? Den djupare aspekten av det som hela Bibelns budskap handlar om. Vittnande kan vara en glädje, det är ingen tvekan om saken. Det är det mest givande i världen. En stor välsignelse. Helt klart. Och det kan vara en glädje att knacka dörr eller att hålla möten. Eller vad det än kan vara som man involverar sig i. Att vittna för sin granne. Men... utöver att vara en välsignelse är vittnande också en plikt. Och det är ett ord som vi inte tycker om. kanske speciellt mycket. I min generation hör man nästan aldrig om det. Kanske ni äldre personer här, ni har varit väldigt bekväma med att använda de termerna, men i min generation i alla fall så hör man inte speciellt mycket om det. Paulus ansåg det trots allt som det. Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 1. Från dessa hemska texter. Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 1. Och vi ska läsa vers 14 till 16. Paulus säger så här: både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Så hade Paulus skyldigheter? Han hade skyldigheter. Mot vem då? Mot Gud? Ja, visst hade han skyldigheter mot Gud, men det var inte vad texten säger här. Han har skyldigheter mot sina medmänniskor. Och vad är det för skyldigheter han har? Låt oss läsa vidare, vers 15. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus i vers 16. Det som Paulus ansåg som sin plikt, som hans skyldighet, var att predika evangeliet. Att sprida det som han, den nåd som han hade fått del av. Det som han gladde sig över. Är det möjligt att leva efter den gyllene regeln om vi inte engagerar oss i aktivt, personligt vittnande? Du får själv tänka på den frågan. Lägg märke till att det här inte är samma sak som att ge en frikostig gåva i kollekten. Vi kan inte köpa oss fri ifrån det här ansvaret som vi har fått. Många av oss tänker att det är pastorns uppgift att sköta det här arbetet. Men om du har fått del av evangeliets nåd och frälsning, så har du skyldigheter till din medmänniska, till din nästa. Att behandla dem så som du själv skulle vilja bli behandlad. Tänk dig själv, om du skulle ha gått förlorad och sedan visste du att din granne satt på den kunskap som han kunde bli frälst för. Hur skulle du känna dig på den dagen då? Vad skulle du tänka? Förstås, vi kan inte tvinga någon människa att ta emot det vi säger. Vi kan inte tvinga någon att lyssna på oss. Men skulle du inte vilja att din granne åtminstone hade berättat för dig? Att han åtminstone hade sagt någonting? Och gjort ansträngningar? Uppriktiga ansträngningar. Skulle ni önska att den personen gav upp på dig? Tänkte, äsch, det går inte. Och var försiktig med hur du svarar på den frågan, för du vet att det kommer innebära dig själv. Enligt en gyllene regel. Låt oss gå till berättelsen som Astrid läste i Lukas kapitel 10. Den barmhärtige samariten. Jag vill att vi ska titta på en aspekt av den barmhärtige samariten som vi kanske inte alltid tänker på. Vi behöver inte läsa den igen. Men den här samariten som tog hand om den här personen som hade blivit slagen, han levde verkligen efter den gyllene regeln. Han tog hand om den här personen som höll på att dö. Och om vi tänker på vad Jesus säger, han säger: gå du och gör som han. Gör så som den barmhärtige samariten gjorde. Och när vi tänker på det så tänker vi att ja, det är det arbetet som Adra gör. Helt klart är det. Absolut. Att hjälpa människor med deras fysiska behov är någonting oerhört viktigt, och det är en uppfyllelse utav den gyllene regeln och att leva som den barmhärtige samariten. Men det finns en djupare aspekt av den här också. Inte bara finns det människor som har fysiska behov, utan det finns människor som har andliga behov. Människor som är andligt döende, som håller på att gå evigt förlorade. Människor som har sårats och slagits av själafienden och håller på att försmäkta på grund av brist på livets vatten. Och vems attityd visar vi? Prästen, visar vi hans attityd? Prästen var den religiösa ledaren inom synagogan. Han hade hög utbildning, hade gott anseende. Han kom där längs vägen klädd i sin nya kostym och sin slips. Han kanske var på väg till styrelsemötet där i synagogan som de skulle ha. Hans arbetsuppgifter innefattade ju just de här administrativa uppgifterna i församlingen. Ja, det var viktiga saker att göra. Missförstå mig inte. Han skulle ta hand om synagogan. Han arbetade heltid för Gud. Men så ser han den här personen som ligger sårad. Han tänker, oh, ska jag behöva bli smutsig och blodig på min nytvättade kostym? Samvetet spelade hans tankar och han tänkte, ja men jag är ju inte någon läkare. Hur ska jag kunna ta hand om den här personen? Jag arbetar ju fulltid för Gud. Inte ska jag behöva anstränga mig. Och han gick sin väg. Lyckligtvis så kom det en levit vägen förbi. Och den döende mannen kanske fick extra hopp. Den här leviten, det står att han stannade och såg mannen. Och sedan gick han förbi. Leviten, det var de som hade hand om det praktiska arbetet i församlingen. Den här leviten stod uppskriven på funktionärslistan i kyrkan. Han arbetade inte fulltid, det var frivillig arbete som han gjorde. Han skruvade golvet någon gång i kyrkan, en gång i månaden kanske. Han hjälpte till med att baka bröd inför nattvarden, påskmåltiden. Han engagerade sig säkert i sabbatsskolan, barnsabbatsskolan. När det var dags för församlingslunch så hade han alltid lagat den godaste koshermaten. Utåt sett så var han en mycket god medlem. Ingen tvekan om saken. Han betalade säkert tionde noggrant också. Men när han såg en annan person som behövde hans hjälp och att det krävde uppoffringar, då tvekade han. Nej, man får inte vara för fanatisk. Jag håller på och gör hur mycket som helst. Utöver mitt arbete i församlingen så har jag ju också mitt eget jobb som jag håller på med. Jag har en familj att ta hand om. Ska jag behöva engagera mig för den här? Det kommer ta massa tid. Kanske det kommer ta veckor. Och hur ska min familj kunna klara sig då? Nej, det här går inte. Och sen så kanske han hade sett att pastorn just hade gått förbi. Och om den pastorn inte ens engagerade sig i det, varför skulle jag som medlem då göra något sådant? Pastorn får ju betalt för det ändå, trots allt. Tröstade sig med dessa ord och skyndade förbi. Den barmhärtige samariten kom sedan sin väg. Han såg ett behov. Han räknade inte ut, satt där inte och räknade. Nu kommer jag missa min affärsresa som jag ska på. Kanske jag kommer för sent. Han betalade till och med för den här personen. Han tog hand om den. Han engagerade sig personligen i den här människans räddning. Det är det som krävs. Inte bara att göra de här administrativa uppgifterna, behålla status quo i församlingen, utan personligt engagemang, personliga ansträngningar för att nå de som verkligen behöver hjälp. Inser vi att människor runt omkring oss överallt lider och håller på att förlora, inte sina fysiska liv, även om det finns de också, men sina eviga liv. Jesus säger, gå du och gör som den barmhärtige samariten. Att förlora sitt eget eviga liv är illa nog, men tänk dig att vara orsak till en annan person går evigt förlorad. Men om vi försummar den här gyllene regeln att leva efter den, är det inte det vi gör då? Den sanna aspekten av den gyllene regeln och hela Bibelns budskap är evangelisation och vittnande. Visst finns det andra aspekter i det, men allting centrerar kring den här centrala tanken att behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad. Kanske du säger att jag vill leva efter den gyllene regeln, men jag har inte tid. Jag har så mycket annat som jag gör och jag tvivlar inte på att du har det. Frågan som, och jag tror inte, Gud vill inte att vi ska arbeta ihjäl oss. Men frågan som vi kanske måste ställa oss är, vad är viktigast? Är det den centrala temat i hela Bibelns budskap viktigast? Eller de extra timmarna som jag lägger ner i arbetet? Jag känner en man som brukar följa med mig på bibelstudier. Och den här personen har ett heltidsjobb som han jobbar med. Han har flera barn. Familj att ta hand om. Han om någon har inte tid att göra evangelisation och vittnande. Men vet ni, den här personen följer med mig en gång i veckan och studerar Bibeln tillsammans med andra. Vid ett tillfälle så tog han till och med ledigt från sitt jobb för att kunna vara med på ett bibelstudium. Det är rätt prioriteringar. Om det är det som krävs, är det värt det? Är det värt det att engagera sig i människors frälsning på den nivån? Eller är det fanatiskt? Är det alldeles för extremt att ha den synvinkeln? Jag tror inte det. Om det är summan utav hela Bibelns budskap enligt både Jesus och Paulus. Det är flera andra som gör det också. Och det är fantastiskt. Det visar att det går att få tid om man verkligen tar tid. Kanske du säger, jag kan inte min bibel tillräckligt mycket för att kunna göra det här arbetet. Men du kan långt mycket mer än någon som aldrig har hört om bibeln. Faktum är att du kommer se ut som en teolog i jämförelse med den person som inte kan någonting om bibeln. Du kan dela med dig av det som du har. Ja, okej, säger du. Visst, jag har teorin i mitt huvud, men hur ska jag kunna dela med mig av den? Jag vet inte hur jag ska berätta för andra om den. Det här är din pastors uppgift, att undervisa dig om hur du ska göra det. Okej, du kanske inte har en pastor, det är okej. Det finns andra vägar att få tag på det. Jag kan rekommendera, om du vill skriva upp en hemsida, roparna.se. Där har jag och min kollega utvecklat ett koncept där en person som lyssnar på de ljudfilerna ska kunna få praktisk undervisning om hur man ger ett bibelstudium. Vi går igenom alla olika bibelstudier och berättar övergångsfraser, illustrationer, vad man ska tänka på. Så att vem som helst kan ge ett bibelstudium som har lyssnat på det. Eller så kanske det är så att det finns vissa personer som inte kan ge bibelstudier. Jag har respekt för det. På grund av vissa omständigheter. Men det betyder inte att vittnande inte är din gåva. Vi har hört om flera olika resurser som Astrid har nämnt här. Som man kan använda. Hur många här inne kan trycka på en knapp? Okej? Okay? Nästan alla. Då har ni DVD:er som man kan ta. Man kan träffa, men det krävs fortfarande personligt engagemang. Att du träffar den här personen och säger, vet du, om de har ett intresse så säger, jag vet du, skulle du vilja lära dig mer om vad Bibeln har att säga? Och jag har en fascinerande DVD som vi skulle kunna titta på tillsammans. Sen går du, sitter ner med den personen, ni gör lite popcorn eller bakar de där kakorna som jag nämnde, vad det än kan vara. Och sedan så trycker du på den där knappen. Tror ni ni kan klara av det? Det behöver inte vara svårt. Faktum är, jag talade med en kvinna en gång i en församling som hade lyssnat på ett budskap som jag hade sagt. Och hon kom fram till mig och hon sa, vet du, det här talade verkligen till mig. Jag vill börja engagera mig ännu mer. Och hon sa, men jag är gammal och orkar inte med såna här ansträngningar. Att jag orkar inte gå att knacka dörren, eller jag orkar inte gå att liksom aktivt gå ut och träffa människor och besöka dem i deras hem. Men vet du vad, sa hon, om du ger mig de där bibelstudiebladen som du har, så har jag några familjemedlemmar som jag kan studera med. Vi kan läsa dem tillsammans. Och vet ni, det gjorde hon. Fantastisk uppmuntran. Hon letade inte efter ursäkten. Hon såg sina begränsningar och sedan använde hon det som hon hade och kunde göra. Och jag tror att varje person av oss här inne kan göra samma sak. Tror du inte att om du verkligen gick in för det här så skulle det vara möjligt? Låt säga att du började att be för att du skulle kunna vinna en människa till Jesus. Tror du att Jesus skulle svara på den bönen? Det är hela summeringen av Bibelns budskap, det som Jesus har försökt få ut genom hela gamla och nya testamentet. Tror du inte att han svarar en bön enligt Guds vilja? Jag har upptäckt det. När du ber den där bönen, den farliga bönen, och sedan gör personliga ansträngningar för att nå ut till människor på ett passande och ett bra sätt, men ändå ett aktivt sätt, så kommer Gud att svara den bönen. Vi har våra andliga antenner uppe. Kanske är det så att du skulle göra misstag första gången som du börjar studera med någon eller börjar tala med någon. Det är helt okej. Vet ni hur många misstag jag har gjort? Jag kan inte börja räkna dem. Första gången jag studerade med någon så handlade det om helvetet. Jag gick rakt på sak. Jag skulle inte rekommendera det. Jag tror att det finns vissa saker som är mer grundläggande innan man går in på det. Och de sakerna förstår jag nu. Men om jag aldrig hade börjat så hade jag inte lärt mig. Och det är inte så att, vet ni, Gud kan välsigna ett dåligt bibelstudium, men han kan inte välsigna ett bibelstudium som vi inte ger. Eller ett vittnesbörd som vi ger. Om vi tycker, oj, jag klantade mig så, jag skulle sagt det där och det där och det där. Det är okej. Till nästa gång vet du. Men Gud kan fortfarande välsigna det som du har sagt. Låt oss inte göra rädslan för vad människor ska tycka om oss till ett hinder. Fråga istället, vad kommer de att tycka i sista tiden, i slutet? Bry dig om dem istället för vad du. Hur du kommer att se ut. Var det inte det som Jesus gjorde? Han utstod skammen för vår skull. Och det behöver inte finnas någon skam i det. Vi behöver inte skämmas för att vi berättar om evangeliet. Att människor kan få ett evigt liv i lycka. Hur kan vi skämmas för det? Paulus sa, jag skäms inte för evangeliet. För det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Om varenda person skulle börja att engagera sig för att vinna en människa per år till Kristus, så skulle det här konceptet kunna förändra världen helt och hållet. Om du fattar ett beslut om att jag ska vinna en människa till Kristus under det kommande året, är det en omöjlighet? Tror du att om du verkligen bad, om du verkligen gick in för det, att inom ett år, eller okej, låt säga ett och ett halvt år, att en person skulle bli vunnen, även om du gjorde massa misstag? Tror ni det? Är det en allt för stor satsning? En människa per år. Låt säga att ni också undervisar den där, eller ni hänvisar dem till roparna, eller vad det än kan vara. Och så att de också i sin tur lär sig att nå andra. En person per år. Om vi började göra det, vet ni hur lång tid det skulle ta innan det fanns 7 miljarder adventister? Om en person började följa den här principen, det skulle ta 32,7 år. Det är inom den här generationen. Då skulle hela världen vara adventister. Om vi följde den principen. Okej? Okay? Och låt säga att vi som personer som sitter här inne. Jag vet, jag är dålig på att uppskatta. Men låt säga 40 personer. Kanske. Om det är 50 personer. Som följer den här principen. Så jag har räknat ut att då tar det 27 år. Om det är 17 miljoner människor. Alltså alla adventister i världen. Som skulle börja följa den här principen. Så skulle det ta 8,6 år. Innan hela världen var adventister. Ser ni kraften i det här? Det är inte omöjligt. Vi sjunger att Herren kommer snart. Hur snart? Evangeliet ska gå till världen först. Det är inte en omöjlighet inom vår generation. Om vi börjar arbeta. Om vi tar evangelisation på allvar. Om vi beslutar att jag vill leva med Guds kraft. I enlighet med den gyllene regeln. Jag skulle vilja tala öppet med er här idag. I Finlandssvenska adventskyrkan så finns det 220 medlemmar. Ungefär. Förstås vet ni lika väl som jag att inte alla är aktiva. Så låt oss vara generösa och vi halverar det antalet. 110 medlemmar har vi. Okej, och sen så på grund av vissa omständigheter, att vissa personer har hinder och andra saker som gör att de inte kan engagera sig på ett sånt sätt. Så låt oss vara ännu extra generös. Och vi halverar det igen. Okej, då är jag väldigt generös. Här har vi nog fler än 55. Eller vi har kanske inte fler än 55. Men vi har nästan 55 personer här redan. Och ni är eliten. De som kommer till årsmötet. Okej. Så finns det. Låt säga att 55 personer engagerar sig. Jag tror att det är inte en för... Alltså då är vi väldigt generösa. Om vi har 55 personer i Finlandssvenska adventskyrkan som kan engagera sig i själavinnande. Det är inte omöjligt. Då skulle vi kunna dubbla de här 55 under, låt säga, ett eller två år. Inte omöjligt överhuvudtaget. Hur många har läst det senaste adventnytt? Vet ni, det gör ont i mitt hjärta när jag läser statistiken. Förra året så döpte vi ynka 5 personer i hela konferensen. Okej, och 2 stycken togs in på bekännelse. Och jag kan inte hurra för det. Självklart hurrar jag för de få personerna som fattade beslut och som blev tog emot det eviga livet. Men det motsvarar inte på något sätt den potential som finns i Finlandssvenska adventkyrkan. 5 personer. Det kan en människa stå för nästan. Det borde vara 10 gånger fler. Statistiken ljuger inte. Den visar oss klart och tydligt att det finns någonting som inte fungerar som det ska. Ni kanske tycker att jag är upptagen med siffror. Inte alls. Men jag vet att bakom varje siffra så finns det en människa, en person som Jesus har dött för. En människa som Jesus offrade allt för. Som man älskar oerhört mycket och som kan bli, få en evighet i lycka tillsammans med honom och tillsammans med alla andra. Bakom varje person, bakom varje siffra. Vet ni att när jag blev adventist så fick jag lova att jag inte skulle äta ål. Att jag inte skulle dricka koffeinhaltiga drycker. Och det är ingenting fel med det i sig själv. Missförstå mig inte. Men låt oss sätta det i perspektiv. Om vi nekar medlemskap åt någon som äter gris eller inte ger tionde eller som inte har rätt förståelse för de tusen åren, borde man inte i så fall logiskt sett neka de personer som inte är själavinnare gemenskap i församlingen? Okej, jag säger inte att vi ska gå ut och kasta ut församlingsmedlemmar, missförstå mig inte alls, men jag vill bara sätta de sakerna i perspektiv. Och ni som känner mig, ni vet att jag menar inte att någon av de här sakerna är oviktiga. Men om vi inte följer själva grundpelaren i det som hela Bibeln handlar om vi inte har en passion och ett driv av att vinna människor för Kristus, är vi verkligen Kristi efterföljare? Jag vill lämna den frågan med dig. Jag önskar att komma hem. Min poäng är inte att trycka ner någon. Eller att förlöjliga någon. Inte alls. Jag vill att vi ska komma hem. Jag är trött på den här världen. Jag vill att människor ska få höra om Kristus. Så att verket kan avslutas och vi kan komma hem. Vad säger ni? Det är det handlar om. Det är det vi finns för. Och vet ni? Det finns hundratusentals svensktalande personer i Finland och finsktalande som behöver höra evangeliet. Och vi sitter på dem. Om vi som församling skulle fokusera på vår sanna uppgift, så skulle alla dessa fåniga, ynkliga, befängda samfundsgrälen, smågrälen som vi har i vår församling, försvinna som daggen för solen. Kan de säga amen? Vi splittras ibland och utav små saker istället för att fokusera på den stora uppgiften som Gud har gett oss. Låt oss enas kring det här. Det kommer att bli en appell ikväll. Jag skulle vilja be om Hulda skulle kunna, eller Nils Magnus, skulle du kunna spela lite grann för oss? Jag vill skapa den stämningen här. Men jag vill göra en appell, och det är inte på grund av musiken, men Guds ande kommer inte att släppa dig så lätt. Jag är fullt övertygad om att Gud har talat till personers hjärtan här inne idag. Och jag vill göra en appell, en enkel appell. Och här är appellen. Vem här inne är villig att säga: Gud, om du är mig nådig, så ska jag vinna ett av dina förlorade får under det kommande året. Kom i så fall fram hit just nu, om det är din önskan. Jag vill ha en speciell bön för dig. Om du säger att jag vill vinna en person till Kristus under det kommande året. Kom fram hit just nu. Gud välsigna er. Prisa Gud. Jag är fullt övertygad om att jag vill inte att du ska gå fram bara för att du andra har gjort det på något sätt. Utan det här är i så fall ett beslut som kommer att innebära en förändring i ditt liv. Eventuellt. Om du inte engagerar dig på det sättet. Det är något som ni menar allvar. Om det är så att ni inte menar allvar med det här, så vill jag inte att ni kommer fram. Det här är ett beslut inför Gud. Att jag vill med Guds nåd vinna en människa till dig, Jesus, under det här året. Prisa Gud. Ni kan komma fram hit närmare. Jag vill ha en speciell bön för er. Finns det fler som vill säga, det här vill jag göra under det kommande året? Okej, låt säga 1 eller 2 år. Det är inte själva tiden som är viktig. Men att man engagerar sig och har ett mål. Gud välsigna er. Är det någon mer som Guds ande har talat till? Prisa Gud. Vet ni, jag blir helt rörd när jag ser den här skaran. Nästa årsmöte har den här skaran dubblats. Med Guds hjälp. Med Guds nåd. Det är ett åtagande som vi gör inför Gud. Han kommer att ge oss styrka. Är det någon mer som vill säga, använd mig, Herre, för att nå en person under det kommande året? Gud välsigna dig. Låt oss böja våra huvuden. Kära himmelske Fader. Jag vill prisa och tacka dig för att du har talat till våra hjärtan ikväll. Herre, vi står inför dig inte för att vi känner oss fullkomliga eller goda nog för att kunna göra det här arbetet. Det är inte för att vi känner oss att vi har den kraft som krävs för att vinna en människa till dig under nästa år. Men vi kommer inför dig för att vi vill fatta det här beslutet. Och vi vill be om din kraft och din hjälp. Ge oss möjlighet. Påminn oss att göra personliga ansträngningar för människor. Och Herre, låt himlen jubla i det att vi ser att fler personer blir en del av din församling. Att vi kan ta vår uppgift på allvar, Herre. Jag vill be speciellt för alla de personer här som har kommit fram. Att du ska ge dem ett extra mått av din ande. Att du ska ge dem vishet i hur de på bästa möjliga sätt ska kunna nå ut till den här personen som de tänker på. Och till flera personer. För det är så, Herre, du vet mycket väl att alla personer vi vittnar för kommer inte att ta emot det. Så det kan innebära att vi behöver vittna för fler än en person. Men i din kraft, Herre, efter ett år så kommer du att ge oss en människa i evigheten. Som kan komma till oss den dagen när vi är i ditt rike. Och som kommer fram till oss och säger tack. Tack för att du lade ner de ansträngningarna. På grund av det så är jag här. På grund av det så har jag evigheten framför mig lycka. Och Herre, låt det vara var och en utav vår erfarenhet. Det ber jag om. Och vi är fullt övertygade om att du hör vår bön. Att du kommer att svara. Ge oss tro. Ge oss det som krävs för att vara dina vittnen, Herre. Och vi tackar dig för att du kommer att besvara den. För vi ber i Jesu Kristi namn. Låt alla säga. Amen. Gud välsigna er.